Vissa ljuden kommer skatteåterbäringen och tillika avsnitt 230 av podcasten En präst och en mammut. Med mig som kallas mammut och med dig som är Kjell och präst.
Präst, ja. Absolut.
Det är ju faktiskt även denna dag. Det är ju skatteåterbäringstider, så att det var ju inte någon lögn av mig.
Ja, det beror ju på om man nu har skatte, om man nu får tillbaka
just
skatten.
Just det!
Annars får man väl tala in, fast jag har nog gjort redan i så fall.
Ber om ursäkt till där. Alla, tog jag hatten av här och ursäktade för alla som fått restskatt.
För kvar. Det säger de ju aldrig i Robin Hood liksom. Prisa nej. Gud, nu får vi betala restskatt eller kvarskatt.
Vad är vad nu då?
Ja, den där skatten som man får betala tillbaka.
Ja, just det, lämna det. Ekonomipodden, gud vad dåligt. Ja, men jag är lite för trött för att tänka ett varv till. Jo, jag har i alla fall fått tillbaka på skatten här häromdagen.
Ja, så. Som en, då du ser det som en gåva från Gud Fader.
Jag ser det som en, alltid som en liten sommarpresent.
Så. Ja, just det. Ja. Jag fick förut i regel tillbaka på skatten, men sen några år tillbaka så nej, och jag betalar in extra varje månad, ja. Men jag får aldrig tillbaka.
Och man fattar ju ingenting av det.
Nej,
hur det går till. Nej.
Och jag har ringt Skatteverket ett par gånger och frågat. Ja, men det är det här, att du kom, om du tjänar det här så kommer du upp i den här tabellen istället. Och då är det så. Okej, och så just när hon säger det så låter det rimligt.
Ja, och sen glömmer man bort det sekunder och fattar ingenting av det. Nej, nej det, där, det finns vissa saker som är obegripliga för människan.
Ja.
Alltså för nästan alla människor. Det är skatten, om man ska få tillbaka eller inte. Det känns som en tombola.
Ja.
Sen har det varit Kjell Dellert, tillbaka. Mycket, 5000.
Funkar så, faktiskt.
Så. Sen finns ju en annan sak som är också helt obegriplig för mänskligheten. Det är ju elräkningen. Vad som är kilowatt hit och dit. Man ser en summa. Ja, det är ungefär samma som förra gången. Det känns bra.
Det är okej. Okay. Ja, sen har ingen som helst aning om det är rimligt eller inte. Liksom.
Jag har någon gång tittat så här, försök. Nu ska jag titta. Hur, vad är detta? För det är ingenting. Nej, jag förstår ingenting vad det är när man ska titta. Och så är kilowatt här och där. Och, ja, det är jätte... Det, så. Man får bara lita på att det...
När man säger så här, liksom, vi sitter här i en kyrkpodd och säger att det finns saker som är obegripliga för människan. Då kanske folk tror att det är Gud vi tänker säga. Men nej, det är elräkning och skatteåterbäring.
Ja, det finns mycket i kyrkan som är märklig också. Men i den profana världen så är det de två sakerna jag kom på. Har du något annat top of mind till det som är obegripligt?
Nej, jag vet inte. För mig har det nog varit så att innehållet i en service på bilen kan vara lite besvärlig att förstå. För att man säger, man frågar man vad kan det här kosta? Det går på ett par 3000 och så kommer man dit, det gick på 5 det här för att vi var tvungna att dra till en skruv där.
Det är mycket 3, mellan tummen och pekfingret på bilverkstaden.
Ja, men lite känsligt.
Och mellan 7 och 70. Det här landar på 85. Men det är väldigt sträcker upp fingret och känner vad vinden blåser
tittar,
lite.
Det här har ju varit inne, den här fördomen har ju varit inne på förut, men jag tror ju att de tittar på hur mycket kan vi lura den här killen på egentligen?
Så är det.
Och så är det inte såklart.
Nej, så är det att vi tror, men så är det ju inte. Kyrkan har också varit väldigt bra på att lura folk inom tiderna.
För
att
absolut.
Så, ja, den där fattige bonddrängen, han förstår ingenting. Han
honom kan vi ta
lite extra av. Ja. Så. Du vill väl komma till himlen? Fattiga bonddräng, och det vill han ju såklart. Nu började vi någon ände. Hur är det, Kjell?
Det är väl rätt så bra. Ja. Vi är nu mitt inne i detta annorlunda konfirmandläger.
Mitt i brinnande konfaläger. Ja. Fast det brinner inte. Men
nej, och det är inte konfaläger, men i övrigt så stämmer det.
Mitt nej, men i detta konfalternativ är vi nu.
Ja, och det rullar ju på. Det mycket som är annorlunda och mycket som är det känns lite grann som att gå på nattgammal is så där lite så här, vänta kommer det här för kan vi göra så här och det här har jag sagt 1000 gånger men idag just så känns det konstigt så det är mycket sånt
visst, men också visst känns det som att utan att vi var med på den tiden men det känns föråldrat sätt att jobba med konfirmander på något sätt så. Och då tycker jag att vi har tänkt kreativt, vi har tagit på ett sätt russin i kakan ur ett läger så här.
Absolut.
För rent undervisningsmässigt, ja men du får med typ samma sak som hade varit på ett läger alltså, så rent det rubrik undervis så. Vi har dramer, vi har samma så men allt det här runt omkring lull, skapa grupp gemenskapen. Vi har ju fått skala ner mycket på våra andakter. Mm. I varje fall har vi 3 per dag. Men det är också med allt det här tiden emellan. Äta en glass. Jag är kanske inte du och jag så ofta med konfirmanderna. Men ledarna gör det.
Vad händer
där?
Ja, visst,
tiden emellan man sitter. Det blir spontana samtal på bryggan. Det blir tårar. Alla de där bitarna blir ju inte här.
Nej,
på samma
nej,
sätt.
Just det.
Det blir mer... var någon här i huset. Ja, det blir väl mer som en kurs. Ja, det blir ju faktiskt lite mer som en kurs. För att också, du åker iväg. Ja, de tycker att det är rätt märkligt första dagen. Så kommer de in i den här bubblan, lunket, hela paketet. Här så är det ett, ja men du går hem. Du kommer tillbaka nästa dag. Du har varit med om massa saker hemma. Och du redan nu måste säga, men vad gjorde ni idag? Du blir inte riktigt rustad för det. Och det blir lite som att vi får starta om varje dag.
Ja, med gruppen, ja just det.
Men allt detta negativt sagt, för det tycker vi fortfarande att det är. Vi tycker att det är rätt, men det känns tråkigt. Men konfirmanderna verkar väldigt glada och
absolut.
Uppskattar detta. Och våra nya unga ledare. Ja, men jag tycker de är jätteduktiga och peppade.
Och
verkligen tar den här tiden, de korta mellantiderna vi har och bondar och är tillsammans och sådär. Sen är det mer du och jag ett par till som har gjort det här sen länge tillbaka som känner att det är inte samma sak. Men det är vår känsla.
Ja men så är det bara. Så är det ju såklart. Men det viktiga är ju trots allt att de yngre tycker att det här verkar
fungera. Finns det några fördelar då? Alltså jag kan se, vi hade en gäst idag ett, som vi inte kunde ha haft annars.
Ja,
alltså
just
en i vår egen organisation som jobbar med samtal och sådär på ett helt annat sätt.
Ja, just det.
Och den hade vi inte haft möjlighet att plocka. Det var väldigt
teoretiskt
bra.
Möjligt hade det varit, men det kommer ju inte hända.
Nej, tiden hade inte funnits och inte kunna prioritera det. Nej. Här var det bara att svänga över liksom.
Ja.
Och göra det. Så det, ja. Och vi kommer i längre fram i den här konfa-grejen ha besökarna våra kyrkogårdar och lite sådär som vi inte hade gjort heller på läget. Så
det är ju positivt, så är det. Och så det, kan vi, det hade vi inte kunnat göra om vi hade åkt.
Försöka fokusera på det positiva. Hur är det annars då?
Nej, men det är bra tycker jag. Ja, det känns väl helt okej. Okay. Nu börjar jag se fram lite grann mot semester, gör man ju. Så här års. Det konstiga nu är ju att man har ju på ett sätt haft semester i flera månader. Inte så att jag inte har jobbat, för det har jag gjort, men jag har befunnit mig på hemmaplan väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Det är ju väldigt lite som jag har satt foten på min arbetsplats de senaste månaderna. Så att det är ju en väldig omställning från att kanske vara, jag vet inte, ett antal timmar om dagen sittande på sitt kontor och sen gå ut på grönbete i princip och så här, och nu är jag ledig och så här. Och nu är det liksom att jag är lite hemma och jag är lite på grönbete samtidigt som jag sköter jobb. Så att det blir ju inte samma omställning. Alltså, det man slipper är videomöten.
Ja,
man kommer inte behöva videomöten. Ja, absolut.
Ja, nej men jag kan dela mycket av dina tankar och känslor. Alltså jag känner mig extremt trött. Och jag tror att jag har jobbat väldigt, inte mer timmar än vad jag brukar, men jobbat på ett helt annat sätt så länge nu, som har slitit väldigt mycket. Att den här ovissheten och försöka vara peppande och så här, men det här blir bra, när jag själv ibland har känt att det känns tungt. Så.
Ja.
Och sådär. Det sliter liksom. Och man ser ett samhälle som har, jag ska inte säga förfallet, för det är väl att ta i vårt land, men att så här, ja men massa folk har blivit arbetslösa.
Ja,
alltså, massa saker har gått i konkurs och det är ju kanske, ja visst, jag känner ju några som blivit persondrabbade, men annars är det rätt mycket mer periferi, men sånt där påverkar det ju. Fast man
absolut
inte tror det till en början.
Ja. Liksom. Ja, det är svårt att gå det helt oberörd.
Ja, men det gör man inte.
Det kan man ju inte. Och som sagt, man blir trött på ett annat sätt på något vis. Liksom. Det är inte den här kanske vanligt man har jobbat mycket. Så,
jo,
liksom.
Nu kom på. Du gör ju en rolig grej nu och jag tycker att vi kan tipsa om det redan nu. I vanliga fall nu då hade vi varit på konfaläge. Och då avslutar vi varje kväll, det vi, sista vi gör gemensamt i hel grupp är ju att du läser saga.
Ja, just det. Ja. Just det.
Och nu gör ju du det klockan 10 varje kväll. Jag hoppas du gör det tills boken är slut.
Ja, så det är tanken.
Ja, det är målet. Så gör ju du det på Facebook och Instagram.
Ja.
Så man kan, men det är din privata Facebook och där heter du Kjell Dellert, där kanske man får bli vän. Men däremot på Instagram får ju alla följa
där dig. Där kan ju alla följa.
At Kjell Dellert, klockan 22 varje kväll så läser du ett nytt kapitel i sagan. Och har man nu har det gått ytterligare några dagar när podden kommer, men där går det ju att backa tillbaka.
Det går ju att kolla igen i efterhand. Ja.
Och lyssna. Så att, och titta och lyssna. Man,
ja, just det.
Varmt välkommen in och följa våran saga där som Kjell, som vi brukar läsa, som vi brukar ha som Kjell läser, så ska jag säga. Precis. Väldigt uppskattat.
Ja, jag tänkte att det är svårt att tänka sig den här sommaren utan att ha den där sagan. Så jag måste ju på något vis måste jag ju få läsa den här.
Ja,
då.
Ja.
Så kan jag ju välja att sitta och läsa för mig själv i en stol och säga alla de här rösterna.
Ja.
Jag tänkte att det kan ju hända att det är någon som vill titta. Och ja. Det har ju faktiskt varit.
Ja,
så att, hoppa gärna in och lyssna på denna saga som heter Hit och dit men ganska långt bort.
Så är det. Vi kommer göra en lite kortare podd idag, för vi är ju mitt i ett konfalläger, så att vi ska inte vara borta så länge. Vi har gömt oss i en liten skrubb här, tänkte jag säga, i ett samtalsrum och ska göra det. Vi kommer få göra i alla fall ett avsnitt till innan vi tar ett litet uppehåll från varandra och från podden. Så vi kommer tillbaka med nya krafter till hösten. Hörru du, vad ska vi prata om idag?
Jo, jag tänkte så här, i senaste numret av Kyrkans Tidning, eller ja, när vi spelar in där så var det senaste numret, så finns det en särskild bilaga som handlar om Jesus.
Ja.
Och kristologi, vem var Jesus egentligen? Och det finns en massa, det var faktiskt en intressant bilaga det här. Verkligen.
Nu skulle jag göra min research och läsa den här, men då hade ju någon stulit bilagan ur den exemplaret jag hade. Så jag har faktiskt inte tittat så mycket på det.
Jag tänker inte gå igenom hela bilagan på något vis. Utan det som jag tyckte var kul som vi kunde prata om. Det är 6 Jesusbilder. Alla har sin favorit.
Ja.
Och så har man då, det finns lite roliga bilder och så här. Men så är det text och de olika. Hur man nu kan välja, vilken Jesus man väljer att hänga med, så att säga.
Mm.
Och jag hoppar direkt in i den här. Det är någon som heter, ja, det är Kristina Lind är det som har skrivit den här texten. Jag vet inte varifrån hon har fått liksom alla, om hon har hittat på alla tankarna själv eller om hon har fått av någon annan. Men hur som helst. Den första Jesusbilden är segraren.
Ja.
Vad? Kristendomens centrala Jesusbild och ämne för tolkning och strider genom kyrkohistorien. Genom korsdöden och uppståndelsen har Kristus besegrat ondskans makt. Kan också symbolisera vinnaren i vidare mening.
Ja.
Och funktionen för den här Kristusbilden är försonar människa och Gud. Hjälper den som ser tillvaron som en kamp mellan ont och gott. Även viktig för teologiska strömningar som betonar framgång. Kan både missbrukas och användas för goda syften. Mm. Och så har han också tagit tempen på hur inne den här Jesusbilden är.
Okay.
Och temperaturen för den här Jesusbilden är kall hos mannen på gatan.
Ja.
Kyrkligt sett är segrar Jesus oundgänglig, alltså omöjlig att låta bli att ha ett förhållande till. Och därmed stadigt varm. Dock ljummen som teologiskt trätoämne.
Mm.
Och så har man också skrivit vem som omfattas av den här, och det är väl mindre intressant i det här fallet. Men kyrkofäderna, Martin Luther, trosrörelsen och Donald Trump.
Ja, segraren, vi har en del lovsång som flörtar med segraren Jesus, segrar över ondskan. Det finns en hel del psalmsång som också segrar Jesus.
Finns det något problematiskt med segrar Jesus?
Det finns,
och det fanns ju antyds ju här också.
I texten, och det är ju det som man med framgångsteologi då, alltså som jag kan tycka är, det är klart det finns bra idé också, men som har hört vissa predikningar inte så bra, så att framgång gör dig till en bättre kristen, typ så. Och det goda i det som säger, men är du framgångsrik, har du lyckats, så kan du göra väldigt mycket gott med med din framgång.
Just det.
Alltså både jag var på en gång så intervjuade de en ung framgångsrik idrottsman som nyttjade sin framgång mycket och pratade om Jesus när det passade, och det blev en stor plattform och så. Det var inte riktigt samma sak såklart, men jag kan det kan väl vara en liten baksida med, inte det jag sa nu utan tidigare, att din framgång gör dig till en bättre kristen, för det är svårt. Det är också en väldigt, tycker jag, det kommer jag se att en tydligare framåt, men att det är ju rätt så mycket av en gammal testament, inte för din Jesus, men en gammal gammal kyrka, så ja, ska säga, ja, gammal testamentlig, för ja, det är mer Gud som har, för ja, där tecknas ju också Gud ofta som den allsmäktiga krigaren, segraren i krig, och då är det Gud, nu är det Jesus vi pratar, så jag ska hålla mina evangel eller mina testament på rätt ställe här, men att i den gamla kyrkan är mycket att Gud segrade över, ja, segrade över ondskan.
Visst, absolut, yes. Och det är väl det som menas här, kall hos mannen på gatan,
ja, alltså, ja precis,
men tidigare kunde det nog vara varmare. Ja. Den andra Jesusbilden är medlidaren.
Mm.
Vad? Genom döden på korset vet Jesus allt om utsatthet. Han går över bergen med flyktingen, sitter på bänken med A-lagaren, ligger i sked med mig i ångesten. Jag lider och Kristus lider med mig.
Mm.
Funktion: lindrar ensamhet. Hur svag och sårbar människan än är, finns det någon som ser och förstår. En tröstande motbild i tider och sammanhang som domineras av idealet om hälsa och styrka.
Mm.
Temp: het.
Ja, verkligen.
Törsten efter frizoner i 2020-talets prestationskultur gör medlidar Jesus efterfrågad. Det gäller dock att se upp. Kyrkan behöver vara till, inte bara för dem det är synd om.
Mm.
Och vem som representerar de här då, det skriver man här, är Kent Visti, Maria Skäringer och 9 av 10 svenskkyrkliga predikotexter står också där. Och det, ja, tror jag är sant. Ja. För men, den här kan jag relatera till, ja, i högsta grad.
Mycket också, och i vår kyrka. Och här är det ju, om vi kan nu ställa segraren och medlidaren. Nu ställer vi aldrig Jesus på en våg på olika sidor. Nej, Jesus är en, men om vi gör det här tänket så är det klart att de står på olika sidor av vågen.
Mm.
Kan man få det till? Jesus är allt. Alla de här 6 exemplen du kommer räkna upp, såklart. Och vi kan tänka oss honom det som allihopa i olika tider,
just
vad vi nu behöver. Men medlidaren är ju väldigt mycket dagens kyrka. Alltså så mycket vi predikar. Jesus finns där. Vi har en väldigt, som en vän och tidigare ledare har skrivit en teater om, när Jesus, alltså idag hänger Jesus med dig, Jesus går vid din sida, Jesus lider med,
precis,
dig och finns där. Här är också, jag som gör mycket med sinnesrogudstjänst, det är verkligen en medlidande Jesus som finns och stöttar i alla livets skeden. Mm. Väldigt diakonal syn och någonting som gemene man önskar om kyrkan är ju diakonala, och då är det ofta en medlidande kyrkan, eller medlidande Jesus. Men det finns ju en stor fara att vi vänder oss bara till den som har en tydlig problematik.
Mm, mm.
Och där, om du minns, för några år sedan så var det en väldigt klok ledare som sa, jag har ju haft det, jag parafraserar för jag kommer inte ihåg, men jag vet att du kommer komma ihåg det nu när jag säger det, jag har ju haft det väldigt lätt, kan jag ändå vara ledare då? Alltså det var vi hade haft väldigt mycket där det var folk pratade, man delade tuffa grejer liksom. Och ja, men jag har haft en ganska straight uppväxt och bra, och räknas inte, ja då har vi ju missat såklart, ja, för ja. Jesus är för alla liksom.
Ja, precis,
och sådär.
Och absolut, och man kan ju också tänka att en annan fara med medlidare Jesus är väl att han uppfattas som maktlös egentligen. Ja. Och hans makt, vilket jag ofta säger också, Jesus makt, Guds makt är att kunna vara närvarande med oss hela tiden. Så. Men det finns ju en nackdel ändå, som sagt, om man upplever som att ja, han finns där men han kan inte göra något. Liksom.
Nej,
han
nej.
Bara är där. Så att, men absolut, jag bekänner mig i stor utsträckande medlidare av Jesus. Ja. Vännen är nummer 3.
Yes.
Det var en vanlig dag. Vi satt i köket och hade köpt en Coca-Cola, Jesus och jag, skrev Ylva Eggehorn på 1970-talet.
Mm.
Jesus är en vän att hålla i handen, inte för att det blåser, utan för att inget särskilt hänt. Barnatrons käraste pusselbit. Funktion: gör upp med föreställningen om det heliga som något bortomvärldsligt eller något som bara kan upplevas i kyrkan. Tar udden av hierarkiska och patriarkala gudsbilder. Temp: sval. Kompis Jesus slår knappast an när den andliga trenden präglas av drömmen om förvandling. Barnatron är dock evig, och därmed även behovet av Jesusbilder i ögonhöjd med människans alla inre åldrar. Och vem representerar denna då? Det här Agneta Fältskog och Lapplisa, men också samtliga tankar för dagen krönikörer i P1, tror jag också det. Ja.
Jag tror att de där är för vem, eller de kanske går några över huvudet.
Många tror jag att de går över huvudet.
Men om
det inte gör det, så kan man tycka att det är lite småkul faktiskt.
Jo, jag kan gilla den där delen med att det tar bort det... maktkyrkan, alltså Jesus är en det. Av oss, går med oss, vad har levt livet som en kompis.
Nära medlidare, Jesus kan man ju säga på ett sätt.
Ja, absolut, de går ju hand i hand, de är inte på olika sidor av vågen. Men den biten kan jag gilla, för det är också en del som jag starkt ogillar egentligen med kyrkan, som jag såklart ibland är en del av, maktkyrkan. Mm. Alltså att vi behöver struktur och hierarki och bla bla. Men det har inget med Jesus att göra. Och det tar lite udden av det. Det kan jag tycka är gott.
Mm. Mm.
Ja.
Jag vet att vi har haft ledare då som säger så att men Jesus är min bästa kompis. Ja. Liksom. Och det där har jag aldrig kunnat relatera till. Jättebra för de som säger det. Men för mig, jag kan inte relatera till det riktigt. För det blir för mig blir det för nära på något sätt. Ja. Jesus är inte min kompis. Jesus är Gud liksom, för mig. Så att men samtidigt, absolut, jag kan mycket väl känna väldigt sympati för vännen Jesus. Liksom, att det, om ingen annan finns där, så finns åtminstone Jesus där. Liksom. Mm. Och det tycker jag är
väldigt bra. Jag kan gilla det liksom. när han är vännen Jesus i evangelierna med sina lärjungar.
Mm.
Ibland är han tydlig, eller ofta, han är ju det, han leder dem och följ mig. Det är ofta följ mig,
just det.
Jag ska göra detta för er. Så han är väldigt ödmjuk ledare. Men ibland så... Man kan se lite såhär skuss, jag tror att Jesus kunde skoja en del med dem också.
Ja, just det.
Alltså sådär, verkligen kompisar.
Det tror jag. Det kan man nog tänka sig att han gick där och
nu kom jag inte på något tydligt exempel.
Gav dem en knuff i ryggen eller lite så här. Armbåga till dem och sa, hörru Petrus.
Det måste
ju ha hänt. Ja, alltså. Och det ser man ju absolut ingenting av i Bibeln. Eller när väldigt lite i alla fall. Man kan ana det lite, men... Att han har ibland liksom en sorts... Men att han hade lite någon form av humor.
Ja.
Men nej, det är inte... Det,
absolut. Vi går vidare.
Nummer 4 är rättvisekämpen. Vad? De sista ska bli de första. Månglarna ska ut ur templet. Redan för 2000 år sedan sågs Jesus som ledare för en ny politisk ordning. Har inspirerat rättviserörelser jorden runt.
Mm.
Funktion. Skänker kraft åt den maktlöse. Ger vänstern teologiska argument och vice versa. Svårslaget frontansikte. Minus. Även motståndaren kan använda Jesus som ideologisk hävstång.
Mm.
Temp. Allmänpolitiskt kall. Allt fler svenskar anser att tro och politik bör skiljas åt.
Ja. Mm. Ja. Mm. Och det håller vi med om, tror jag. Det har vi pratat om många gånger. Att jag tycker att religion överlag och politik inte ska hänga ihop.
Blandas.
Nej. Mm. Sen att våra värderingar och tänk i samhället kommer från tron. Ja, det kan jag tycka är gott. Men att man ska vara väldigt försiktig. Jag tror att det blir inte bra. För då kan man så lätt ta Jesu namn i mitt. Är jag som har rätt.
Ja, just det.
Där ska man vara väldigt försiktig med.
Mm.
Och att det går alltid som det står att motståndarsidan, andra sidan kan ta det till sitt.
Ja, liksom. Absolut.
Var det förra veckan du berättade, för det tycker jag blev väldigt tydligt, det var om Lincoln, Abraham Lincoln general,
just
där
det.
Generalen, du kanske kommer ihåg, det behöver jag inte parafrasera så mycket.
Nej, jag får nog själv parafrasera.
Ja,
men
försök du.
Tanken var ju att generalen sa till Abraham Lincoln, herr president, vi ska be att Gud går på vår sida.
Just det. Mm.
Och då svarade då president Lincoln, lär vara så, att han svarade att nej, vi ska be att vi går på Guds sida.
Ja.
Och det är fantastiskt tycker jag.
Och det passar väldigt bra in i rättvisa. Alltså, jag vill också stå upp för rättvisan.
Mm.
Jag orkar inte alltid, det kan man ju villigt erkänna.
Och att jag hoppas jag gör det som Gud vill, inte att Gud gör det som jag vill.
Så. Det finns väl några flera, de har ju satt, alltså psalmerna i vår psalmbok har ju präglats av sin tid, men det är en som jag tänker på en gång som heter Vi reser ett tecken, ja. Nattvardsan. Vi reser ett tecken, rättvisans tecken, och det är ju en ganska tydlig sån här, den hör hemma lite i rättvisekämpe Jesus där. Absolut. Vi måste bläddra vidare här. Ja. Och den här nästa är faktiskt en Jesus som jag nästan inte förstår mig på, eller på att säga. Nej. Och jag tror inte någon av våra lyssnare heller gör det kanske. Ja, det ska jag inte säga.
Jag kan
finna experter på den här Jesus. Ja. Söte Jesus är nämligen nästa. Korset, kroppen, såret. Pietismens Jesus med sina herrnhutiska rötter.
Men Gud, vilka svåra ord.
Ja, precis, och det är det jag menar. Det här det blir så väldigt abstrakt här. Ja. Ger tron en erotiserad och svärmisk underton. Känslorna är starka. Man vill ha Jesus närmare än sitt eget hjärta. Funktion. Öppnar för upplevelsen av förhöjning. Erbjuder möjlighet till både inlevelse och utlevelse. En Jesusbild för den som behöver släppa kontrollen och som söker andlig rening.
Okej, okay. Fortsätt. Så ska...
Jag kan säga temp då, den heta raketen i kulturkretsar där man inte längre drar sig för att uttrycka sin längtan efter Guds hängivelse. Ja.
För bitarna i det som jag kan känna, det är ju i när jag verkligen blir känslosam kring min tro.
Ja.
Jag hade ut, då är den känslosamme Jesus hade jag nog. Eller så,
jag vet inte,
Guds ande. Nu känner jag mycket.
Just det.
Någon speciellt moment i en gudstjänst, i lovsången. Då kan jag känna hela min människa någonting som jag inte gör annars. Och det måste väl komma in där då. Tycker rubriken och början var
den är lite
svår för mig lite, i alla fall. Jag
är också en väldigt enkel man. Jag kan förstå, eftersom jag har faktiskt en viss utbildning, så kan jag förstå lite. Men jag tycker att det är svårt även för mig liksom, att sätta fingret på. Jag själv har inte mött den här Jesusbilden i kyrkan. Det står också här, svenskkyrkligt kall, alltså temperaturen. Den som är för mycket är pinsam. Och det är liksom, så kan det vara när någon berättar att men Jesus, det är det största som händer. Alltså, det blir så... då kan man tänka, vänta, nu blir det jobbigt här. Liksom. Ja. Att det blir för känslosamt. Så, men det är svårt.
Första gången jag mötte detta, det är säkert kanske det annat, men undrar om jag hade då börjat i tjänst här kanske. Vi låtsas att det var så i alla fall, för jag trodde så tror jag att Harpslaget bara besökte en annan kyrka där man jobbar mycket med före detta missbrukare, aktiva missbrukare, gamla kåkfar och sådär. I alla fall så hade vi en samling där och då var det en sån enorm man, fulltatuerad, som hade suttit in i stora delar av sitt liv. Och såg totalt livsfarlig ut på alla sätt. Och jag har ju någon förkärlek för sådana, det är något med det. Och mitt när vi sitter så bara ställer han sig upp och... sträcker ut armarna och lovprisar Jesus och får tårar i ögonen. Och jag har varit väldigt drabbad. Och det var, hade det varit hade det varit en liten kvinna, så då hade jag nog inte reagerat så mycket. Men det gjorde avtryck på mig. Stora före detta kåkfaren. Det var för mig i alla fall, för det är min enkla bild, så var det väldigt äkt. Så det var verkligen det. Kunde inte hålla sig och ställa sig mitt i en samling så. Och det var ju verkligen då den känslosamma.
Just det. När man har Jesus väldigt nära sig så.
Men det är ju dumt det där att för jag tänker att det är rätt svenskkyrkligt att det kan lätt bli för mycket om man får titta. Det är inte bra heller egentligen. Man måste ju kunna få uttrycka sig.
Ja, såklart. Visst. Nej, det, absolut. Vi tar den sista då. Allmakten.
Jaha.
Kristus Pantokrator är en av konsthistoriens arketyper. Jesus blir här en utlöpare av faderns allmakt, härskaren som en dag ska döma och återställa. Ett tredje öga som kräver moralisk resning. Det är väl liksom makt Jesus på något vis. Funktion. Ger den förfördelade hopp om skipad rättvisa. Ställer till det i alla teodicé-diskussioner. Förknippas med en förlegad överhetskyrka men kan också skänka tillit. Fyller en profetisk funktion. Temp stigande. Allmakts Jesus är en bubblare i klimatkrisens tid då budskapet om en dömd mänsklighet och en upprättad jord känns akut. I synnerhet som bilden är lika användbar för den som vill stå med armarna i kors, eftersom allt som sker ingår i Guds plan.
Mm. Här är ju den, här är ju det jag tog i början också, som hänger ihop med segraren.
Mm.
Alltså, om jag nu lämnar Jesus utan Guds bilden, pre-Jesus, så är ju den här bilden som avtecknades mycket ju. Alltså den store krigen, allsmäktig Gud, fader kommer. För det som inte ni lyssnare ser nu är att här ser Jesus ut som någon form av blandning av grekisk gud, tycker jag, ja, och en superhjälte.
Precis.
Den har en både en sån tight trikå och någon, ja, någonting. Ja. Men man ser tydligt att det här är en superhjältefigur liksom.
Precis.
Som stålmannen.
Den här står inte och klappar den på axeln.
Nej. Det här är hårda bud. Här är hårda bud. Både Mellerud och överallt annars. Ja. Men det här tycker vi är svårt.
Det här är svårt.
Ja. För det är ju när man alls makten och att allt skulle vara förutbestämt. Och
ja.
Att, men jag förstår vad du menar där med tempen. Att ja, men i en klimatdiskussion så vissa säger, ja men Gud är enda räddningen och andra kan stå. Men det spelar ingen roll för att det kört ändå.
Man kan ju, det som jag hade liksom lite kritik där med medlidare Jesus är att om han då var helt maktlös så är den här har ju all makt, men då får vi ju en annan baksida istället då, för den här jag har ju svårt att se honom vara medlidande Jesus så att säga. Men
ja. det som är intressant är det är sex helt olika bilder av Jesus.
Ja, och ingen är ändå omöjlig.
Nej, men man kan relatera.
Den här söte Jesus hade jag lite svårt att relatera
till. Ja, men bitar av kunde jag relatera till. Ja. Så att du kan relatera till alla. Men om du vill inte göra några likhetstecken så. Jag ska inte sätta dig på för hög häst. Men om man sagt, om det hade stått Kjell där istället.
Ja.
Hur många bitar tror du hade kunnat, så folk uppfattar hela olika.
Ja,
jag tror inte det hade varit 6 stycken. Tror du att det hade varit så många där? Kanske.
Nej, det tror jag inte.
En medlidande Kjell.
Ja,
det var det andra saken.
En korvätande Kjell. Men det vore ju tråkigt om någon hade det som enda bild av mig. Han äter korv. Ja. Liksom.
Den
kanske ibland överdrivit min korvkärlek.
Ja, lite så. Kanske. Men den teaterspelande Kjell och så vidare. Ah, ja, vi har alla olika sidor vad det ville landa.
Ja,
men det här är väldigt tydligt och man kan ändå relatera till. Ja, men olika skeden i livet, olika tider i samhället, så är det olika Jesusbilder.
Ja, absolut. Liksom. Absolut. Och det som är fascinerande,
och ingen vet riktigt hur det var.
Nej, precis. För det som är fascinerande där är att Jesus håller genom tiderna. Han förändras lite, eller han kanske inte förändras, men vår uppfattning av Jesus förändras, men han finns med liksom i årtusenden, och det är ju häftigt i sig.
Nu kastar vi oss på en andakt.
Nu kastar vi på andakt, och den kommande söndagen så, ja, då har ju det varit midsommar. Och då blir det den heliga Johannes döparens dag. Och då så står det så här i Lukas evangelium. Johannes far, alltså det handlar om Johannes döparen då som sagt. Och hans far hette Zacharias och var präst, vill jag minnas. Johannes far Zacharias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger dig frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning för våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden, och han vistades i ödetrakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel.
Här är ju också spännande. Här är ju ett tyngd på axlarna. Alltså rollen här.
Ja,
vi pratar ju ofta om Maria, du ska föda Guds son, och sen Jesus. Men Jesus är ju ändå då, har kanske lite extra kraft.
Men
den här Johannes som då säger, du ska bli en största och gå före.
Ja, just det.
Det är ju en roll att axla.
Ja, verkligen. vem är jag att jag liksom förkunna, alltså ja, att gå för och bana väg för Gud själv liksom. Ja.
För annars är det ju en gudsbildare som är hård, dömande.
Ja,
alltså det,
ja visst.
Omvänder eller så är det kört liksom.
Ja, just det.
Ja.
Men också så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet, står det också. Ja. Så att han har även här flera, Gud har flera sidor så att säga, även här. Det finns många egenskaper hos Gud. Men Johannes döparen är ju en fascinerande personlighet annars. Det står inte jättemycket om honom i Bibeln, men han är ju fascinerande, denna, som jag vill uttrycka, galning som står där i öknen och ropar och är klädd i kamelhår och vad det är för någonting, och käkar vildhonung och gräshoppor och vad det är för någonting.
Precis.
Helt knäpp men viktig liksom.
Precis.
Då tänkte jag idag sjunga en psalm som har nummer 752 och heter Över berg och dal.
Över berg och dal som en mjuk koral drar sommaren över vårt land. Livet flödar fram så som savistam, så som bäcke mot havets strand. Så lev Guds nu, av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand. Livet flödar fram så som savistam, så som bäcke mot havets strand. Minns att var sekund är en liten stund av evigheten hos Gud. Och när dagen lång du hör fåglars sång, hör du himmelens egna ljud. Så lev Guds nu, av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand. Och när dagen lång du hör fåglars sång, hör du himmelens egna ljud. Och när dagens ljus från Guds eget hus nu flödar över din dag, minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärlekslag. Så lev Guds nu, av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand. Minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärlekslag.
Tack så mycket för det, Kjell. Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på denna resa. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra. Ha en trevlig midsommar. Så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!